Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Djupt nere i urberget i Forsmark i Uppland ska det högaktiva avfallet slutförvaras enligt den plan som kraftbolagen nu har lagt på regeringens bord. Geologer har i årtionden studerat berget och det som kan hända under den långa tid som avfallet måste vara isolerat från allt mänskligt liv.
Jag heter Raymond Meunier och är strukturgeolog i grunden. Jag började med det här i samband med att jag gick min doktorandutbildning som jag avslutade 93. Och intresserade mig för hur geologin kan samverka med ett slutförvar. Vad finns det för faktorer som kan hota långsiktig säkerhet? Vad finns det för faktorer som kan användas för långsiktig säkerhet? Och zoomade så småningom in på sprickor. För det är sprickorna som allting hände. Sprickorna är det mest intressanta i berget. Där händer precis allting. Det är där som vattnet rör sig. Det är där som jordskalven rör sig. Det är det som får berget att anpassa sig till yttre krafter. Såsom istider och annat. Så det har varit en väldigt intressant och lång resa. Så på SKB så jobbade jag med att bistå med säkerhetsanalyserna med geologisk expertis och modellering av berget. Systemet bygger ju på en så kallad flerbarriärprincip. Vi har alltså ett bränsle som i sig är väldigt svårlösligt. Det är en keram, som keramik kan man väl säga. Och som ligger i en stålbehållare. Och de läggs i en gjutjärnsinsats. Och kring detta finns det 5 cm koppar som ska stå för korrosionsskydd. Utanför det så finns det en bentonitlera som har väldigt goda egenskaper vad gäller att dämpa yttre lasten. Den sväller i kontakt med vatten så den tätar sprickorna. Och den hindrar också radionuklider från att transporteras allt för snabbt ut till berget och sen så småningom upp till biosfären. Berget i sig utgör också en barriär. Det är långsiktigt stabilt. Processerna är väldigt långsamma i berget. Och därmed så är de predikterbara över väldigt långa tidsrymder. Klimatet är behagligt konstant där nere. Yttre påverkan är ganska liten. Jordskalv exempelvis har väldigt liten påverkan på tunnlar. Och det vet vi genom studier av tunnlar och jordskalv på andra ställen i världen. Speciellt när de är återfyllda med bentonit så som de är här. Då agerar i stort sett förvaret som en solid kropp när passerat jordskalv. Det kan finnas situationer då vi får sprickbildning genom delar av förvaret eller en återuppväckning av sprickor som redan finns i förvaret, rättare sagt i samband med jordskalv. Men det kan man alltså designa bort genom att utforma förvaret på ett sådant sätt att man undviker såna här sprickor. Så utgör inte jordskalv någon risk för långsiktig säkerhet för förvaret. Det som påverkar mest på lång sikt, och vi ska komma ihåg att 1 miljon år som säkerhetsanalyserna ska spänna över faktiskt väldigt lång tid. Geologiskt så är det inte så väldigt lång tid, men det är ju trots allt så pass lång tid så att vi hinner uppleva ett flertal istider under den tiden. Om de återkommer med samma frekvens som tidigare så kanske 7-8 stycken. Och det är i samband med att istiderna växer till sig och drar sig tillbaka som det händer saken i förvaret. Vi har en nedpressning av jordskorpan, ett antal 100 meter. Och sen så efter istiden så vet vi att vi har haft väldigt många och stora jordskalv även i det seismiskt stabila Sverige. Så att det är någonting som vi förväntar oss. Vad vi också får det är en omrörning av grundvattnet. Vi får liksom en annan grundvattenkemi. Under en kortare period i samband med isen drar sig fram över förvaret. Så det händer väldigt mycket just i samband med istiden. Och allting som händer sker mer eller mindre i sprickorna. Så det är därför sprickorna har varit så intressanta för mig och för mina kollegor.
Är det något man behöver bekymra sig över?
Ja, men sprickorna är ju vår bästa vän. Sprickor är bra. Men vet vi vad sprickorna är så vet vi ju också var saker ting händer. Alltså ett sprickfritt berg är ju inte bra. Det blir för stora spänningar och då vet man inte var nästa spricka sker. Finns det sprickor så finns det tillräckligt med sprickor som det ju finns i ett sånt gammalt berg som vi har i Sverige. Så behövs det ju inte nya sprickor egentligen. Alltså det är ju det minsta motståndets lag. Alltså deformationer sker längs befintliga svagheter. Om det finns svagheter så är det där de sker. Vi behöver alltså inte skapa nya sprickor om det redan finns sprickor i berget.
Men är Sverige unikt i det här sammanhanget?
Nej, inte alls. Utan det är ju Sverige, Finland, Kanada, alltså stora delar utav jorden består. Australien, delar utav Afrika. Alltså berggrunden ska vara långt ifrån plattektoniska gränser, långt ifrån vulkaner, långt ifrån liksom aktiv geologi. Så som den är i den skandinaviska berggrunden. Det är ju långt till mittatlantiska ryggen, det är långt ner till jordskalven i Turkiet och i Grekland. Så att det här är väldigt stabilt. Men geologiskt.
Just det. Du känner dig trygg med den lösning som nu i alla fall verkar vara på väg?
Jag känner mig väldigt, väldigt trygg med den här lösningen. Vi har ju jobbat med det här kanske 30-40 år och sakta och systematiskt betat av osäkerheter, fått bekräftade antaganden. Alltså, när man inte vet någonting så får man göra ett antagande och det får duga så länge. Sen så får man ta reda på om det finns grund för det här antagandet. Så, precis så att vi systematiskt försökt att styrka våra antaganden. Systematiskt har vi minskat osäkerheterna. Och vi har hela tiden reaktivt adresserat nya frågeställningar som har kommit upp. Jag menar 40 års forskning ger ju nya frågeställningar som vi måste alltid se i ljuset av långsiktig säkerhet. Så på konferenser varje år så dyker upp någonting som möjligtvis skulle kunna påverka långsiktig säkerhet. Så har vi alltid fått ställa oss frågan, hur påverkar detta? Finns det någonting vi kan göra? Påverkar det eller påverkar det inte? Det är ju första frågan. Och om det gör det, hur påverkar det? Och sen, hur ska vi göra för att påverkan ska bli mindre eller undvikas helt och hållet? Så det gäller ju liksom att vara på. Man måste ju vara på. Alltså, forskningen går ju framåt på alla fronter och vi måste ju vara väldigt lyhörda för vad som händer runt omkring. Så att vi alltid liksom är på topp så att vi kan garantera långsiktig säkerhet. Det är ju liksom, det är vår uppgift. Alltså, det är den enda uppgiften skulle jag vilja säga. Att säkerställa långsiktig säkerhet med den bästa vetenskapen som vi har just nu och med liksom klokskap. Ja, det skulle jag vilja säga. Det är huvuduppgiften.
Men är det, under de här forskningsåren, har det dykt upp saker som har överraskat dig?
Ja, inte mig. För det kom innan jag blev liksom färdigbakad forskare, kan man väl säga. En mycket viktig sak är ju jordskalven, som vi pratade om nyss. På 70-talet någonting så var ju liksom inte jordskalven någon issue överhuvudtaget. Då betraktades den skandinaviska berggrunden som seismisk död i stort sett. Sen på slutet på 70-talet så återupptäckte man, för samerna känner ju till det där tidigare, återupptäckte man väldigt stora förkastningslinjer upp i Lappland. Och kom fram till att de här, de motsvarar ju jordskalvar magnitud kanske 7-8. Och det var ju naturligtvis ett paradigmskifte. Och i början så mottogs det ju med viss skepsis då utav forskarsamfundet. För det var ju liksom i strid med vad man liksom trodde och generell kunskap. Men sen så småningom så etablerade sig en ny vetenskapsgren, skulle man kunna säga, paleoseismologi i Sverige. Och de här har ju då alltså bekräftats på undersökning. Och SKB var väldigt aktiva tidigt där på början på 80-talet och mitten på 80-talet med grävningar, med borrningar, med så det har gjorts oerhört många undersökningar som alltså bekräftas. Så det är ett faktum i samband med istiden, i alla fall den senaste istiden, då får man många och stora jordskalv. Det är också ganska tydligt att de här skalven sker längs svaghetszonen som är mycket, mycket, mycket gamla. Och de har alltså då reaktiverat, som det heter. De lever upp på nytt, kan man väl säga. Vakna från de döda, eller vad man ska kalla det. Och vi har en väldigt bra bild om var de finns i Sverige. Men det är väl den vetenskapsnyheten som har fått störst genomslag, skulle jag vilja säga. Men då kan... I alla fall inom mitt område.
Men kan man inte tänka sig då att kapslarna går sönder? De bryts av eller...
Ja, alltså rent teoretiskt så om man inte vet någonting om berget, och när man bygger förvaret så gör man det helt blint. Man bara lägger ut kapslar var som helst. Så kan man i sämsta fall lägga kapseln i en zon som skulle kunna röra sig. Men vi har ju faktiskt haft gruvor i det här landet sedan kanske 1200-1300-talet. Om inte ännu längre tillbaks. Vi kan berg. Vi vet hur man tar ut tunnlar. Vi kan tillräckligt mycket om geologin för att kunna hitta strukturer. Och kan man hitta och identifiera och karaktärisera strukturerna, så kan man också utforma ett förvar som tar bort risken för att kapslar ska kunna skadas av jordskalv. Det är liksom inte raketkunskap egentligen. Det handlar om att tillämpa state of the art undersökningsteknik. Samlad kunskap som kanske är flera hundra år gammal om hur svensk berggrund fungerar. Och det vi vet idag, det liksom svårare än så är det egentligen inte. Ja, man måste vara noggrann och göra det ordentligt.
Men vi har ju ändå, kärnkraften har ju funnits ganska länge nu. Och avfallet därmed. Hur kommer det sig att ingen i hela världen ändå har börjat och förvara?
Ja, jag kan egentligen inte svara på det. Alltså det är ju många som har börjat men inte liksom kommit fram. USA har ju, och det, oftast är det ju politiska processer snarare än vetenskapliga processer. För jag tror att alltså rent vetenskapligt så råder det väl en konsensus om att geologisk förvaring fungerar och är säker. Sen handlar det ju ofta om, ja, var ska vi ha det? Ja, inte på min bakgård, som de säger i Amerika, va? Så att det är oftast politiska processer som lägger mer hinder än de rent vetenskapliga. Sen finns det ju, så det ska man inte liksom förringa, så finns det ju hela tiden vetenskapliga frågor som måste lösas för att man ska kunna ta ett steg vidare. Men det är ju liksom en del i den här, och i Sverige har vi en så kallad stegvis prövning, så att vi tar reda på så mycket som vi kan fram till en viss tidpunkt, och sen så fattar vi ett beslut, och sen så tar reda vi på mer, och sen så ett nytt beslut, och sen så jobbar vi oss systematiskt och stegvis framåt till en lösning. Och osäkerheten har blivit mindre och mindre och säkerheten är större och större.
Men det är ju, även om man stänger av alla kärnkraftverk just idag, så har vi ju avfallet. Vi måste ju göra någonting med det.
Ja, alltså det här är ju egentligen helt oberoende av kärnkraftens framtid egentligen, va? De tidigaste kärnkraftverken startades ju på 60-talet. Alltså jag var ju knappt född innan det första kärnbränslet liksom producerades. Eller förlåt, inte kärnbränslet, det är kärnbränsle, eller så här, kärnavfallet från, alltså det utbrända bränslet. Och så det är ett samhällsproblem som alla lever med. Vare sig man är för eller emot kärnkraft, så är det här någonting som samhället måste ta hand om. Och jag menar att det är bättre vi tar hand om det nu, när vi har kunskapen, vi har resurserna, Och vi har viljan att ta hand om det nu. Sen kanske det kan komma en drömlösning som är mycket bättre eller som kan kanske återvinna bränslet på något vis. Men vad vi vet idag så är inte det någonting som fungerar. Men vad vi vet idag det är att ett geologiskt förvar, det fungerar. Det har vi ju visat gång på gång. Mm.